Det här är en podd från Svenska Yle.
Knappt så hann det nya året inledas och nu talas det redan om ett nytt krig mellan östern, mellan USA och Iran. Något krig har nu inte brutit ut, men läget är spänt efter att den iranska militärkommandören Qasem Soleimani lönnmördades på beordran av president Trump. Och vi ska nu diskutera varför USA gjorde det här och varför det skedde just nu. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Johannes Taberman och jag sitter här med dig, Charles Salonius Pasternak. Du är äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tack, tack.
Hela världen verkar vara väldigt överraskad över att USA gick så här långt att man genomförde en sån här rönarattack mot en, jag menar inte en terrorist utan en officiell militär ledare, visserligen i ett land som man är så att säga fiende med och har länge varit, men ändå inte en internationellt sett terrorist. Hur överraskade dig att man gick så här långt?
Nu är min bild att man är faktiskt överraskad. Inte för att man har använt drönare för att döda enskilda människor, det gör man så att säga ständigt, men just för att man har valt att döda en person som, fast han har varit ansvarig då, general Soleimani, för många aktioner som man säkert kan sätta under rubriken terrorism, men som inte regelrätt skulle ses som en terrorist och möjligtvis också kunde tänkas åtnjuta någon slags diplomatiskt skydd, eller i alla fall ett sånt här skydd som man har generellt tänkt sig, att man inte lönnmördar ens fiendens högre ledare. Han var inte bara en general utan politiskt otroligt inflytande, många har sagt den andra mest inflytande personen i Iran, för att man behöver någon för att diskutera med, så att diplomatin och politiken ännu kan fungera. Nu skulle det ju vara möjligt för USA att lönnmörda Putin eller Kim eller vem som helst man träffar.
Men det är ju otänkbart.
Men det är otänkbart för många orsaker, för att då ska man säkert se samma åt andra håll. Men också för att man inser att för att saker och ting ska fungera kan man inte bara gå runt och lönnmörda en ledare. Och det är därför jag tror att det här är överraskande. Det är ju inte första gången USA har haft möjligheten att göra det här. Nu krävde det ett politiskt beslut att gå så här långt. Och det är faktiskt något nytt.
Ja, och om man tänker på hur det genomfördes, så det var ju på många sätt liksom verkligen sån här precisionsattack, och med det visar ju liksom Trump och USA också sin förmåga. Men jag funderar själv på det här när den här nyheten kom. Hur nytt är det för USA egentligen att ta till sån här metoder?
Det har varit olagligt för USA och staten att begå lönnmord sedan 1970-talet, då man förbjöd det att CIA då inte kunde resa runt världen och lönnmörda ledare av andra länder. Fiffigt nog, måste man ju säga. Sen är det ju ofta ett perspektiv att vem är tillräckligt högsatt för att inte bara vara en terrorist någonstans, vare sig i Yemen eller Pakistan eller Afghanistan, listan är ganska lång. Så vem på sätt och vis borde skyddas, fast deras aktioner kanske, så som USA just nu argumenterar, gör att de borde klassas som en terrorist. Det är ju vad bland annat utrikesminister Pompeo har sagt, att general Soleimani ses som en terrorist på grund av hans aktioner. Och då agerar man som USA har agerat under sista decenniet, det vill säga man kan använda drönarattacker men också andra militära optioner för att mörda människor. Och det kräver faktiskt otroligt bra underrättelse och teknisk förmåga. Det är i Hollywoodfilmer som det alltid går jättelätt. Men att faktiskt kunna göra det här, det är inte hemskt många länder som kan göra det.
Nu om man just tänker på hur det genomfördes, så kan det se just, som du var lite inne på, så där ganska lätt ut. Nå, men att man hade nu koll på var han rörde sig, och sen fick nu Trump veta det här, och Trump fick nu där under sitt jullov ta ställning till att ska man genomföra den här drönarattacken eller inte. Men inga tidigare presidenter före Trump, de har, som jag har förstått det, haft möjligheten liksom på ett sätt, haft det här alternativet på bordet, men ingen har velat gå så långt. Varför gör Trump det nu?
Jag måste ju bara spekulera här baserat på vad vi vet av Donald Trumps psykologi och beslut han har gjort förr och vad han tweetar säger. Att han kunde se framför sig en situation var då antingen eskalerar till exempel de här protesterna eller man lyckas ta över hela amerikanska ambassaden i Bagdad. Kan jag väl se att han har haft sådana här historiska flashbacks antingen till amerikanska ambassaden i Teheran då, eller andra liknande situationer. Och han ville inte vara den presidenten som inte har gjort något i förväg. Slutligen ser det ju ut så att det är faktiskt Donald Trump personligen som igen för olika orsaker har kanske tyckt att nu får det räcka.
Men hur mycket är det han som har fattat det här beslutet?
Det är 100% han. Det är uppenbart, det är klart att kongressen inte blev inblandad. Amerikanska militären överlag brukar vara stolt om det att de faktiskt följer den här civila ledningen. Så det kan ha kunnat finnas generaler, det är nästan sannolikt, som har tyckt att det här inte är en strålande idé. Men när Trump gör beslutet så har ju inte amerikanska militären möjlighet att säga nej, vi gör inte det för att vi tycker inte om det politiskt, eller det är inte smart. Så jag tycker att det är mycket, mycket klart att det är Trump som har gjort beslutet och sen resten är på sätt och vis bara process att genomföra det här.
Men så där, det låter ju ganska skrämmande den här tanken att USA har gått in för att då försöka stämpla Soleimani som terrorist. Han är ingen ängel, det vet vi, men han har ju inte liksom ändå stämplats som terrorist tidigare. Men nu har USA gått in för att försöka göra det för att på något sätt rättfärdiga sin handling. Och sen är det upp till bara en person, den som råkar sitta i Vita huset, som kan avgöra det här. Är det liksom det som styr hela USAs agerande i Mellanöstern?
Absolut rätt i det här att man nu försöker säga att han är en terrorist och hej, vi tar koll på terrorister runt om i världen nästan dagligen, så det är helt normalt. Mm. Och det är ju förståeligt varför USAs politiska ledning skulle försöka argumentera så här. För att annars är andra möjligheten att säga att vi är inte i ett regelrätt krig, men vi dödar just en potentiell motståndares annat lands högledare. Så jag förstår varför de vill argumentera det här hållet. Men nu är det ju djupt problematiskt om det blir en vana, en praxis att man är domare och bövel samtidigt här. Och här får vi se Irans reaktion, hur de antar att andra länder läser det här. Blir mycket intressant att se hur den här senaste exemplet av att dra på internationella normer gällande det här.
Tänja på reglerna.
Absolut.
Liksom. Ja, precis. Men skulle det här vara möjligt för USA att göra någon annanstans än i Mellanöstern? Jag menar att Mellanöstern är så politiskt laddat.
I Central- och Latinamerika höll man ju på med det här direkt och indirekt en god bit. Men visst är det lättare för att Mellanöstern nu har så många vänner, ovänner, fienden. Alltså det är en större soppa så att säga.
Men av allt att döma så tyder det här då drönarattacken mot Soleimani på att lönnmord är en del av USAs utrikespolitik så länge man kan liksom vifta med det här terrorismkortet.
Jag tror att det där är just det centrala, att man måste i alla fall tycka att man kan bevisa eller argumentera det här. Jag kan tänka mig att en betydande del av de som nu jobbar i amerikanska utrikesministeriet inser att det här är ganska mycket att tänja det. Att man kan inte stämpla vem som helst som en terrorist. Men det är där igen det här att om du dödar de högsta ledarna, så vem talar du med sen?
No, med andra ord så har Trump och USA här nu tänit på de internationella reglerna vad gäller krigföring. Hur ser du på det här handlandet? Är det ett uttryck för liksom verkligen strategiskt tänkande eller är det mer uttryck för desperation från Trumps håll? Jag tänker nu på den här inrikespolitiska delen. Jag menar, vi har ett presidentval i USA som närmar sig och Trump kämpar med den här riksrättsprocesser och sånt här. Så att han har det kanske lite motigt.
Det har han absolut. Jag brukar inte gilla den så kallade wag the dog tesen att man startar ett krig utomlands eller något dyligt för att liksom lätta på trycket inrikespolitiskt. Men vi har ju gång på gång sett att Trump mitt i allt slänger ut en tweet som sen drar all fokus till sig själv så att man glömmer, ska vi säga, de riktigare, viktigare och mer problematiska nyheterna kanske som gäller honom. Jag kan tänka mig att Trump har tyckt att hej, nu har jag en möjlighet att visa att jag är en stark president. Jag gör beslutet att ta livet på en person som är ännu viktigare, ännu farligare än Osama bin Laden. För det här är ju ett genomgående röd tråd att han vill antingen dra ner allt som Obama har gjort eller göra det liksom ännu bättre och starkare. Här kan jag se att man tycker att men det här kan ju vara bra i om inte reklamer så kampanjen. Att nu har man visat igen att man ger order och sen sker saker. Som Trump skulle uttrycka det här kommer att stärka USAs position i Mellanöstern. Nå, beror lite på.
Men samtidigt så har han ju lovat att han ska dra ut liksom de amerikanska trupperna från Mellanöstern. Jag menar, hur går det här ihop? Läget lugnar ju inte ner sig där, utan tvärtom kanske man måste hållas kvar längre.
No, det har använt mycket av sig den här maximum pressure-tanken. Nu sätter vi massor med tryck på vem det nu är, Nordkorea, Iran och så vidare. Och sen kommer de att vika bara. För att det här är möjligtvis en taktik som har fungerat i Trumps businessvärld. Det vill säga gå till en bank och säga att om ni inte ger mera pengar så driver jag allt i konkurs och ni förlorar allt. Nu fungerar ju inte riktiga globalpolitiken och säkerhetspolitiken riktigt på det här sättet. Det finns ingen orsak på sätt och vis för Iran nu mitt i allt att vika sig. Ännu när han gjorde det här med att hota då Irans olika kulturellt viktiga platser.
Mm. Du talar om att liksom just att Trump med sin bakgrund i businessvärlden liksom driver liksom utrikespolitik på något sätt med samma sån här businessintuition. Hur farligt är det här?
Med tanke på mängden kärnvapen så är det ju farligt. Så en av sakerna som har förutspåtts, och det här kan vara ett exempel på det, är att det blir ännu svårare att förutspå vad som kommer att hända.
Ja, om vi ska nu försöka på något sätt förutspå vad som kan hända, jag menar, ser det ur Trumps perspektiv, så han hoppas väl nu på att okej, nu visar han liksom sin styrka, USAs styrka, och nu ska fienderna liksom ge efter och då inte hämnas, vilket nu verkar ganska otroligt, och att det här på något sätt nu ska leda honom till en seger i nästa presidentval. Det här är väl det scenario han räknar med och hoppas på. Och sen har vi å andra sidan då att nej, det här leder till en ond cirkel av hämndaktioner, mera oroligheter i Mellanöstern och att USA inte kan trappa ner på sin närvaro. Vad är mer sannolikt?
Om det blir en större konflikt så möjliggör det ju för Trump att försöka få en sån här circle the wagons-effekt, lite som efter 9/11, säga att hej, det är val, men vi ska fortsätta med samma ledare och jag har gjort USA redan, ekonomin är strålande med mera, så välj mig. Och alla som kritiserar mig, det vill säga demokraterna, de är ju opatriotiska. Så det är liksom, det rinner till ett ganska bra, nyttigt argument för Trump det här.
Vissa gick så långt här och trodde att nu liksom kan vi snart se ett nytt krig eller att USA ras in i någonting som motsvarar kriget i Irak. Tror du liksom att det är sannolikt? Eller har man lärt sig av det och liksom tänker att nej, det där gör vi allt för att undvika och vi kommer inte att göra samma misstag igen?
De som läser sina historieböcker inser att länder brukar göra samma typs misstag. De gör det på ett annat sätt, men det finns något i det här att man bygger upp pendelvis sån här hybris, sen lär man sig, tycker att det här vi gör aldrig Irak igen, eller vi gör aldrig Vietnam igen. Och sen några decennier för det mesta senare så hittar man sig någonstans annanstans. Nu är Irak så nära att jag tror att ganska många, till exempel i amerikanska militären, absolut kommer ihåg det här och kommer att avråda Trump av att göra något som genuint kan orsaka ett krig. Jag skulle säga att hemskt mycket står på vad Trump vill göra efter det här. Det är ju extremt sannolikt och vi har säkert sett vissa första aktioner av hur Iran svarar. Jag skulle säga att vilken som helst av dem kan ge Trump en orsak att då köra igång med en större robotattack eller något sånt här. Men är det sannolikt att vi nu ser, som vissa kallar, tredje världskriget börja här? Nej. Men sen är det ju nog ofta så att nästan ingen går in i ett krig med några andra tankar än att det här kommer att vara snabbt och enkelt och vi kommer att vinna. Det är grundbulten i varför människor är färdiga att gå in i ett krig. Så det där, det kan mycket väl vara att saker och ting eskalerar på ett sätt som varken USA och Iran vill.
Och Trump brukar ju också själv vara ganska övertygad om att han går ut som segrare ur det mesta.
I hans berättelser är han ju alltid segraren. Och hans liksom kärnstödargrupper, så de tror mera på honom än vad den objektiva realiteten är. Så han kan svänga sig runt och säga att vi dödar en jättefarlig person här. Iran kunde våga bara göra några små attacker. Mission accomplished och det där och allt gick jätteväl. Det är vad han kan säga och det var en betydande del av hans anhängare kommer att tro.
Yes, to be continued. Charlie Salonius-Pasternak, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet. Tack för samtalet och för att du var med här i Nyhetspodden. Du har lyssnat som sagt på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman, och fortsätt lyssna.